EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
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 Hon kallas ibland för Madame Europa och är ansiktet utåt för EU.
Hon liksom letar inte orden fast hon kan växla mellan tyska, franska och engelska i samma tal.
Men hon har också festat på Londons gator under falsk identitet efter att ha flytt den ökända Bader-Meinhof-ligan som satte skräck i Tyskland. Ursula von der Leyen har gått från misslyckad försvarsminister till ordförande för EU-kommissionen. Flera gånger utsedd till världens mäktigaste kvinna. Hyllad av vissa, starkt kritiserad av andra.
Hon har liksom inte råd med någon till skandal, tror jag.
Es lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europe!
Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag, från stukad försvarsminister till världens mäktigaste kvinna. Kan Ursula von der Leyen klara 5 år till, trots kritiken? Gäst i dagens avsnitt är Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent. Och jag heter Linnea Hjortstam. Året är 1970. The Beatles har precis splittrats. I Vietnam rasar ett krig som ska komma att pågå i 5 år till. Och Berlinmuren delar fortfarande upp Tyskland i väst och öst. Och det är nu som 12-åriga Ursula von der Leyen flyttat till Tyskland efter att ha bott i Belgien. Hennes pappa har precis avslutat sitt jobb på EU-kommissionen där i Bryssel. Hon kommer från en välkänd och inflytelserik familj, familjen Albrecht.
Så hon har ju liksom EU i blodet på det sättet. Och sen när familjen flyttar till Tyskland är ju han engagerad politiskt på hög nivå för alltså Kristdemokraterna, CDU.
Hans berömmelse spiller även över på resten av familjen eftersom Ernst Albrecht ofta syns med fru och barn i tidning och tv.
De används ju också i hans valkampanjer till exempel. Det är hemma hos reportage där syskonen Albrecht spelar olika instrument och Ursula sitter vid pianot och hennes bröder har blåsinstrument. Och så att det är en sån här präktig tysk familj som där pappa är framgångsrik CDU-politiker som hans väljare det tyska folket får känna.
Dem Ehemann und dem Jäger einen Jagdkanon bringt.
Vielen Dank, Roland.
Likt familjen von Trapp från musikalfilmen Sound of Music står Albrecht-familjen uppställd i en tv-studio och sjunger en liten jaktvisa. Ursula i mitten, hennes mamma och 4 bröder runt henne. Hon är klädd i vit, långärmad tröja, blåa långkjol och en scarf knuten runt halsen. Det hela visas i tv på bästa sändningstid. Men kändiskapet har också en baksida.
Det var vid middagstid igår som ockupationen inleddes. 6 personer tog sig in i den västtyska ambassaden och tog 14 personer av ambassadpersonalen som gisslan, däribland den västtyska ambassadören Dietrich Stöcker. I samband med aktionen sköts den västtyske militärattachén till döds. Ockupanterna krävde att 26 fängslade medlemmar av den så kallade Bader-Meinhof-ligan skulle friges ur fängelser i Västtyskland.
Och Bader-Meinhof-ligan, ja men de kidnappade och hade ihjäl chefen för Tyska arbetsgivarföreningen. Så det fanns ju liksom ett underliggande hot mot höga politiker och företagsledare och så här.
Bader-Meinhof är även känd som Röda arméfraktionen och de utförde flera terrordåd, framförallt i Tyskland under 70- och 80-talet. 1975 ockuperar medlemmar ur Bader-Meinhof västtyska ambassaden i Stockholm och tar ambassadpersonal som gisslan. 2 ur personalen dog.
Den svenska regeringen inledde omedelbart överläggningar med ockupanterna. Och statsminister Palme och justitieminister Geijer stod i telefonkontakt med bland andra Västtysklands förbundskansler Helmut Schmidt.
Familjen Albrecht blir måltavla för den här ökända terrorgruppen som sprider skräck i Tyskland.
De kände ju av det här hotet, så att det var mycket livvakter och sånt där runt omkring dem, och det var polisbevakning.
Unga Ursula von der Leyen ställs nu inför ett val när hon ska studera vidare.
Ja, men antingen gå på universitet i Tyskland och ha en konstant liksom, polisbevakning runt omkring sig, eller studera utomlands under pseudonym.
Till slut bestämmer hon sig för att lämna Tyskland och flytta till London för att studera på London School of Economics. Och här presenterar hon sig inte som Ursula utan som Rose Ladson. Allt för att inte bli igenkänd. Baader-Meinhof-ligan kan inte längre nå den unga politikerdottern.
Hon pluggar där. Hon tar inte någon examen vad jag vet, utan hon har väl livets glada dagar som man har när man är runt 20 och bor i London och lever under ett falskt namn ute och festa på nätterna som man gör. Det var ju hennes liksom fria år.
Ursula, eller Rhodes Ladson, hyr ett boende i andra hand av en avlägsen släkting.
Och han beskrev ju henne som en ganska slarvig student som glömde att låsa dörren när hon kom hem på kvällarna och sådär, stänga den ordentligt. Så berättade han installerade en sån här plinga som man har på sån här jätteri typ i Grekland eller någonting sånt där. Så att liksom, när hon kom hem då skulle han höra det där, att det lät så att de skulle kolla att nej, men nu måste du stänga dörren, vi kan inte ha liksom en olåst halvöppen dörr på nätterna här.
And anyone who knew me at that time will tell you that I probably spent more time in Soho bars and Camden record stores than in the Senate House library, so to spare me my own blushes I'll spare you the details of that.
Den karaktären han beskrev, den här slarviga studenten, är ju inte alls den bild man har av Ursula von der Leyen idag. Idag är hon en extremt kontrollerad människa och superambitiös.
I London möter hon även andra människor än i det då rätt homogena Tyskland.
Folk pratar olika språk, man har olika hudfärg och det, liksom, det är ett gytter av människor på något sätt. Att det var en väldig ögonöppnare för henne att vara där i London och se hur många som kan leva tillsammans.
Ursula von der Leyen blir till slut läkare och träffar sin man. Och efter några år utomlands återvänder de till Tyskland. Och med en uppväxt i hjärtat av EU och med en pappa som varit välkänd kristdemokrat är steget in i politiken inte särskilt långt.
Och sen kan man nog också tänka sig det här med att hon är då en yrkeskvinna. Familjelivet och yrkeslivet är extremt svårt att kombinera. Ännu svårare på den tiden i Tyskland. Hon har många barn, 7 barn. Hon är ju intresserad av familjepolitiken. Så hon är ju, och det är ju de frågorna hon blir engagerad i när hon ger sig in i politiken.
Hon är kristdemokrat, precis som sin pappa. År 2003 får 45-åriga von der Leyen en ministerpost i Angela Merkels regering som just familjeminister.
Det är där hon lyckas som politiker, det är familjepolitiken, och sen blir hon också arbetsmarknadsminister, det fungerar också bra.
Men sen 2013 får hon jobbet som försvarsminister. En post som brukar kallas självmordskatapulten, eftersom den har tagit död på flera politiska karriärer. Von der Leyen är den första kvinnan på posten och även hon märker hur det blåser på toppen.
I Tyskland är det ett utsatt jobb på den tiden för att försvaret har extremt lite resurser. Det är stridsvagnar som inte fungerar, det är flygplan som inte fungerar, det är jättemycket problem med allting.
Von der Leyen försöker städa upp i röran. Hon tar in konsulter som kostar mycket pengar för att omorganisera det tyska försvaret.
Extremt mycket konsulter. Liksom hennes försvarsdepartement, de hade lika höga kostnader för konsulter som alla andra departement hade tillsammans. Och det där väckte ju, uppmärksamhet, och det blev mycket kontroverser kring hur de här kontrakten egentligen slog ut och vad som de innehöll. Så att det ledde till att hon blev hårt kritiserad, och det till och med startades utredningar om det här verkligen var riktigt.
Så inte nog med att det är en svår ministerpost från början, så blir hennes försök att rädda det tyska försvaret starkt ifrågasatt.
Det är mycket skandaler runt henne, så då kan man säga, då blir hon känd som politiker i Tyskland, det är när hon är försvarsminister.
Kanske har försvarsministerposten, självmordskatapulten, tagit död på ytterligare en tysk politisk karriär.
Alltså hon klarar ju egentligen inte så bra, för att det där hänger med sen när hon blir föreslagen till EU-kommissionen. Då är det det som allt det som tyskarna vet om henne, det är att hon var en misslyckad försvarsminister.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men snart ska det vända för Ursula von der Leyen. Hon kommer bra överens med Frankrikes president Emmanuel Macron, som ser henne som ett framtidsnamn utanför Tyskland.
Han ser väl potentialen att hon är så här superambitiös och på något sätt är väldigt europeisk. Hon kan franska, hon har bott utomlands. Och det är så att när man pratar om vem som ska ha det här jobbet som EU-kommissionens ordförande, så för han fram hennes namn.
Lite grovt kan man säga att vara EU-kommissionens ordförande är lite som att vara statsminister för Sverige, fast man är statsminister för hela EU med 27 länder.
EU-kommissionen lägger fram alla lagförslag, och det är ju liksom EU-kommissionens ordförande som åker runt och träffar stats- och regeringschefer i andra länder och liksom samarbetar EUs politik med omvärlden.
Det är 2019. Och det faktum att Frankrikes president Emmanuel Macron föreslår Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen, det väcker reaktioner.
Helt plötsligt dyker hennes namn upp när det är så här stort ministermöte. Alla regeringschefer är där och det har gått massor med timmar och folk börjar bli lite grälliga på varandra och börjar fajta som de här posterna. Och så kommer liksom Ursula von der Leyens namn börja liksom nämnas i det här rummet där vi journalister säger så här: Ursula von der Leyen, vem är det? Det är ingen som har liksom hört talas om henne om man inte har varit väldigt intresserad av försvarsfrågor. Då känner man till henne, men vi andra, för oss var hon liksom totalt okänd. Det har varit en ganska hemlig process genom åren vem som blir EU-kommissionens ordförande. Vi väljer ändå en väldigt mäktig person till som ska leda Europa. Vi måste ha någon slags demokratisk legitimitet i det här.
Det här året, 2019, finns det flera kandidater som man länge frågat och debatterat. Det är en lång och krävande process tills att det bara finns ett namn kvar för posten som EU-kommissionens ordförande. Efter att Europeiska rådet, alltså EU-ländernas stats- och regeringschefer, föreslagit en kandidat för ordförandeposten, ska EU-parlamentet rösta om den personen. Och förslaget, det bygger på resultat i EU-valet. Men så dyker plötsligt Ursula von der Leyens namn upp, och de andra kandidaterna, de verkar vara ute ur spelet.
EU-parlamentet var väldigt besvikna av att de här toppkandidaterna som man hade pratat om och haft liksom debatter med dem, så här, de är inte kvar längre, utan det kommer in någon snett från sidan, Ursula von der Leyen. Så hela den här demokratiska legitimiteten som ska finnas runt ett EU-val tycker de är, liksom är förspild. Så de är liksom från början i EU-parlamentet väldigt negativa till hur hela det här har gått till.
Men trots kritiken blir hon 2019 vald till Europas mäktigaste post, ordförande för EU-kommissionen, med 9 rösters övervikt.
Det är en väldigt knapp seger hon har. Alltså det såg hon ju säkert att hennes politiska karriär höll på att dö totalt i Tyskland.
Så nu måste hon arbeta hårt för att få de andra ledamöternas stöd framåt. Von der Leyen skakar hand med ledamöterna i Europaparlamentet i Strasbourg.
Il y a exactement 40 ans,
la première présidente du Parlement européen, Simone Veil.
Hon säger att det är mycket tack vare Simone Veil, tidigare talman för Europeiska parlamentet, och många andra europeiska ikoner som hon nu kan stå som ledare och presentera hennes vision för Europa. Och att efter 40 år kan hon stolt säga att det äntligen är en kvinna som kandiderar som ordförande.
C'est finalement une femme qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne.
Hon är ju då en stukad försvarsminister, men samtidigt en person som det finns stora förhoppningar från. Hon har Macrons stöd, det är viktigt. Macrons stöd är jätteviktigt när man liksom ska verka i EU-kommissionen. Det har varit ett EU-val där de gröna har gått väldigt starkt framåt. Liberaler har gått starkt framåt. Det är klimatfrågan är högaktuell. Det är Greta Thunberg-rörelsen. Klimat blir ett starkt fokus för henne. Det är liksom hela den här som då kallas för EUs gröna giv lanseras ju, att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Så att hon brinner ju för klimatfrågan när hon tillträder.
Det är också viktigt för henne att hålla ihop unionen.
Det ska inte finnas A- och B-lag eller någon så här syd mot nord eller öst mot väst eller generation mot generation eller landsbygd mot stad. Att hålla ihop Europa tror jag hon tycker är väldigt viktigt.
Men det ska visa sig att Europa kommer drabbas av flera kriser som kommer sätta unionens säkerhet på spel och Ursula von der Leyen på prov.
The European Union and other parts of the world are confronted with a public health crisis due to the spread of the coronavirus.
You cannot overcome a pandemic of this speed and this scale without the truth. Yes, it is true that no one was really ready for this.
Alltså, man måste komma ihåg hur var det på den här tiden. Folk dör, det är nedstängningar, alla väntar på att det ska komma vaccin som är under utveckling, och det är liksom snabbspår, man liksom verkligen behöver de här vaccinen.
I will not repeat what you already heard yesterday in your debate on the vaccine strategy. But I want to say this. Staying united at 27 on vaccines was the best choice. It was Europe at its best.
Och då sitter de i kommissionen och vet att okej, nu är det, kommer det bli dragkamp med här vaccinen. Det betyder vilka kommer att bjuda högst, de får mest. Liksom Tyskland och Frankrike kommer att suga upp allting som finns. Baltikum blir utan, Malta, Cypern, småländerna kommer att hamna i kläm. Dels fattar de väl att vad en pandemi är liksom, och att nu måste man göra någonting, för det här är en fråga som kommer att kunna splittra länderna.
Så EU-kommissionen beslutar att upphandla vaccin för att kunna fördela dem jämnt bland medlemsländerna.
Då kommer litauer och ester och slovener få lika mycket vaccin som tyskar och fransmän. Så där agerar de ju väldigt kraftfullt för att liksom inte skapa den här missämjan som kan bli att det blir bråk mellan länderna när man liksom är desperat på jakt efter de här vaccinen.
Without a common EU approach, how many member states would not have been able to negotiate a single contract. But by working together, the commission was able to secure the broadest portfolio of vaccines in the world.
Alltså, hade det inte varit ett EU-samarbete, då hade ju svenska vaccinupphandlare suttit och konkurrerat med tyska och franska och brittiska och alltså hela världen. Nu samlades EU i en gemensam inköpsorganisation. Det drog Sverige nytta av. Möjligtvis spelar det roll att hon är läkare faktiskt i det här sammanhanget, för hon har ju lite sakkunskap i området. Alltså hon har ju direkt kontakt med de här vd:arna från de här höga, stora läkemedelsbolagen. Personlig kontakt, hon skickar och smsar med liksom Pfizers vd och sånt där.
Kort efter att pandemin börjar släppa sitt grepp om världen i början av 2022 inträffar nästa kris.
Early this morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country.
Ursula von der Leyen, hon är ju väldigt snabb med att ha kontakt med Zelensky i Ukraina. Och liksom, hon är ju personlig kontakt med Zelensky snabbast av alla, tror jag, där.
And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it.
Hon kom från ett av de här länderna i Europa som har minnen av kriget på ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Så det är agera resolut med att liksom, ja, fördöma vad Ryssland har gjort.
It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people.
Dagen efter är det ett EU-toppmöte där Zelensky är med på videolänk. Och det är så att kommer han att leva om två dagar? Det är liksom den känslan att nu kan Kiev falla. Det kommer, alltså det var en rysk seger, var ju nästan oundviklig utifrån styrkeförhållandena.
Putin hoppas att kriget mot Ukraina ska splittra EU. Men istället sluter medlemsländerna upp. Snabbt försöker man få fram så mycket vapen och ammunition som möjligt till Zelensky. Gamla sovjetvapen tas fram ur förråd och skickas. Men EU-länderna hjälper också till med nödutrustning, elverk och tar emot miljontals flyktingar.
Den delen jobbar de ju hårt med inom EU-kommissionen de här första tiden. Och sen har de fortsatt efter det också naturligtvis.
Sen den fullskaliga invasionen av Ukraina har EU och medlemsländerna gett Ukraina 143 miljarder euro i bistånd.
Zelensky, att han kliver fram så mycket som en ledare och att Ursula von der Leyen besöker honom, det har ju stort betydelse för den här, att visa den här solidariteten mellan EU och Ukraina.
So who is the world's most powerful female? It is EU Commission President Ursula von der Leyen.
Två år i rad har Forbes magazine utsett Ursula von der Leyen till världens mäktigaste kvinna.
Men vad EU-kommissionens ordförande är ett mäktigt jobb, så att jag menar, det finns inga regeringschefer som är kvinnor i de stora EU-länderna längre än Angela Merkel. Fanns en gång i tiden i Storbritannien, funnits några, men de stora EU-länderna är ju män som styr nu.
Det har spekulerats i om hon ska ta över rollen som NATO-chef när norska Jens Stoltenberg lämnar posten till hösten.
EU Commission President Ursula von der Leyen has declared her intention to run for a second term.
Men efter månader av spekulationer går von der Leyen ut och säger att hon kandiderar för ytterligare 5 år i Bryssel.
By announcing her candidacy, von der Leyen has put an end to a months-long speculation about her political future.
Vid ett möte i Berlin i februari 2024 säger hon att världen idag ser annorlunda ut än vad den gjorde 2019 när hon först tillträdde.
Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen 5 Jahren und
vi har gått igenom mycket och vi har lyckats åstadkomma mer än vad vi hade kunnat föreställa oss, säger hon. Men trots att hon nu står som Kristdemokraternas kandidat inför posten som EU-kommissionens ordförande finns det fortfarande de som inte vill se von der Leyen som deras kandidat.
Gruppen EPP, där då svenska moderater och kristdemokrater ingår, när de skulle välja henne då vid ett partikonvent förra månaden, så var det ju så att franska delegater röstade mot henne, de slovenska delegaterna röstade mot henne, det var några andra också som röstade emot. Så att hon har inte fullt stöd från sin egen partigrupp.
Hon får 400 röster för och 89 röster emot.
Men det viktiga är att hon har ju sina tyska kristdemokrater, de är ju med henne. Och den tyska regeringen står bakom henne, trots att hon då, den tyska regeringen är socialdemokrater, gröna och liberaler. Så att hon har liksom mäktiga Tyskland i ryggen.
Men hon som kallats världens mäktigaste kvinna är inte bara hyllad. Under åren som kommissionens ordförande har hon också fått allvarlig kritik om att hon skulle vara korrupt.
Gradvis kommer det fram det här att hon har en väldigt liten krets som hon lyssnar till. Och den kretsen har väldigt starka tyska inslag, så att hon har liksom tagit med sig politiska förtrogna som hon hade när hon jobbade som minister i Berlin. Hon har tagit med sig en del av dem som nu sitter som hennes förtrogna när hon är i Bryssel. Och det, alltså det ses inte med blida ögon om det blir för mycket nationalistiskt inom runt de här toppcheferna, utan det ska vara en bred liksom uppslutning från olika EU-länder.
Och trots att hon ju hyllades för sitt arbete under coronapandemin, så har det också väckt kritik för hur avtalen och upphandlingar med läkemedelsföretaget Pfizer egentligen såg ut.
Pfizer fick ju extremt mycket pengar från EU, många, många miljarder. Men hur de där avtalen har sagts ut och vad, och hur det har gått till, det är också mycket diskussioner till. Och då finns det, har, till exempel finns det sms, man vet att det har gått sms mellan Ursula von der Leyen till Pfizers vd. Men de där sms'en, vad de sa, och de finns inte kvar, de sägs vara raderade och så vidare. Så där är det också då en sån här, som lite påminner om den här tyska konsultskandalen, att det är avtal som man liksom vill veta mer om. Och där har det faktiskt inlätts en utredning av EUs åklagarmyndighet EPO. Så de har börjat kolla på det här med Pfizer och Ursula von der Leyen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
April 2024. Med bara månader kvar till EU-valet kommer ett annat avslöjande. Ursula von der Leyen har valt en partikollega till ett välbetalt toppjobb inom EU.
En nyinrättad tjänst som den som ska vara högst och samordna politiken kring små och medelstora företag. Att den som hade fått det jobbet, det var en manlig partikamrat från Tyskland till Ursula von der Leyen. Som dessutom hade presterat sämre på de här anställningsproven än vad två kvinnor hade gjort från andra då underrepresenterade länder i kommissionen. Bland annat en svenska Anna Stellinger som jobbar på Svenskt Näringsliv.
EU-parlamentet kräver att tillsättningen av ett nyinrättat toppjobb i EU rivs upp sedan det gått till en partikollega till EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen.
Det har ju försvagat henne och hon har liksom inte råd med någon till skandal, tror jag. Det är då kan det ju vara så att hennes egen partigrupp liksom börjar bli lite nervös att det här kan få stora konsekvenser.
Som Ursula von der Leyen själv har konstaterat är det ett annat Europa som går till val 2024 jämfört med förra valet 2019.
Nej, men dels är det ett Europa där kriget i Ukraina har väldigt stor påverkan på folk. Och sen så är det också ett Europa där hög inflation har gjort att folk har det mycket mer bekymmersamt ekonomiskt.
Och frågan är hur självklart det är med 5 år till vid EU-rodret för Ursula von der Leyen.
Jag tyckte det var mer självklart för ett halvår sedan än vad jag tycker nu. Och dels beror det på de här personskandalerna. Och sen att det här med Pfizer, att det faktiskt har blivit ett fall för EUs åklagarmyndighet. Det var det liksom inte för ett halvår sedan. Så det underminerar henne. En annan sak som underminerar henne, det är faktiskt att hennes partigrupp är inte helt enig om att hon är den absolut bästa kandidaten. Men jag tror samtidigt att jag har svårt att se att någon annan skulle kunna slå ut henne med det stödet hon ändå har från Tyskland.
Du har lyssnat på Spotlight med mig, Linnea Hjortstam. Gäst i dagens avsnitt var Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent. Producerade gjorde jag, reporter Tara Moshisi. Ljudtekniker och slutmix Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från CBS Texas, Sky News Australia,
Al Jazeera, LSI, Forbes, Sveriges Radio och Europaparlamentet. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.